إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi har kommit fram till hadith 14 av Al-Arba'in al-Nawawiyya. Och det är hadithet som berättas av Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. I denna hadith så berättar Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, det är inte tillåtet att spilla en muslims blod. Och i vissa hadither, det är inte tillåtet att spilla en muslims blod som vittnar om la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, förutom vid tre tillfällen eller i tre fall. Ett, athayyibu zani, en gift person eller en person som varit gift som begår otukt. Wa nafsu bin nafs, och ett liv för ett liv. Wa tariku li dinihi al mufariqu lil jamaa, och personen som lämnar sin, som lämnar religionen, och i vissa hadither lämnar islam och skiljer sig från samlingen. Denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. I denna hadith så tar profeten alaihissalam upp en viktig fråga, en allvarlig fråga som har att göra med muslimernas blod, det vill säga muslimernas liv. När är det tillåtet att ta en muslims liv? Och det här är något väldigt, väldigt allvarligt, något väldigt, väldigt stort. För grunden är att en muslims liv är heligt, förbjudet. Profeten alaihi salatu wassalam, han stod i Mekka under sin avskeds hajj och han sa, ala wa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Sannoliken är ert liv, alltså ert blod, er egendom och er heder haram, en heliga, så som denna stad är helig, denna månad är helig och denna dag är helig. Så grunden är att muslimernas blod är heliga. Förbjudet. Man får inte spilla en muslims blod. Och det är från de värsta av synder som finns. Att döda en muslim. Orätt. Som Allah ta'ala nämner i surat An-Nisa. Att den som dödar en troende avsiktligt, fajaza'uhu jahannam, hans destination är helvetet. Helvetet. Khaliden fiha. Han kommer vara där en väldigt lång tid. Wa ghadiba Allahu alayhi, han kommer få Allahs vrede. Wa la'nahu, Allahs förbannelse. Och Allah har förberett för honom ett stort straff. Ett enormt straff. Alltså utöver helvetet. Och som en Sheikh Sa'di säger i tafsir, att aldrig har Allah nämnt ett liknande straff för en synd. Så döda en muslim ifrån de värsta av synder. Och därför är också den första saken Allah kommer döma mellan folk på domedagen är gällande vad? Blod. Som profeten sa alaihi salatu wasalam, att den första saken Allah kommer döma mellan folk är gällande blod. Någon som har dödat folk oskyldigt. Så det är en väldigt, väldigt stor sak. Och i denna hadith så nämner profeten alaihi salatu wasalam tre stycken synder som det finns dödsstraff på. Och när man säger dödsstraff, så det är jätteviktigt att förstå som utgångspunkt att det här är i ett muslimskt land. En islamisk stat som har en islamisk domstol. En person begår denna synd, åker fast och tas till en domstol. Och domaren dömer ut med sharia. Och personen får sitt straff. Det är alltså inte så att man tar lagen i egna händer. Det här är inte tillåtet i islam. Att man själv ska börja implementera straff. Så funkar det inte. Utan det är endast domaren som gör. Tayyib. Vilka är dessa tre synder som nämndes i hadithen? Och vi kommer nämna mera synder där det finns dödsstraff i islam. Men här nämnde profeten alaihissalam tre synder. Och det är den, kanske den vanligaste orsaken till dödsstraff. Det första är thayyib az-zani. Ordet thayyib på arabiska betyder en person som blivit av med sin oskuld. På ett halal sätt. Alltså personen har gift sig ett islamiskt äktenskap och blivit av med sin oskuld. Om en sådan person begår zina och åker fast, så är det dödsstraff. Thayyib az-zani. Både män och kvinnor. Det finns de som försöker säga att islam stenar man kvinnan. Både män och kvinnor. Inte bara män. Så det är dödsstraff på zina. För den som är gift eller har varit gift. Ett islamiskt giftermål. Men om en person aldrig har varit gift. Och haft en flickvän till exempel och så vidare. Och åker fast för att han gjort zina. Då är det inte dödsstraff, utan då är det piskrapp. Då ska han piskas 100 gånger. För att förnedras framför folk offentligt. Så att han inte faller tillbaka i synden. Och att avskräcka andra från att göra samma synd. Ja. Så det är dödsstraff på personen som då har varit gift eller är gift och åker fast för zina. Och det här har bekräftats i Koranen och i Sunna. Profeten sallallahu alaihi wasallam stenade Al-Ghamidiyya, kvinnan som kom och erkände att hon gjort zina. Och de stenade också Ma'iz, radiyallahu anhu, Ma'iz ibn Malik, som också kom och erkände att han hade gjort zina. Och hur etableras, eller hur kommer man fram till att en person har gjort zina? Jo, att personen erkänner, som Ma'iz gjorde till exempel, han erkände flera gånger. Och profeten al-Islam vände sig bort från honom. Och det nämndes i vissa hadither att det skulle vara bättre om han gjorde toba hemma. Men han vände sig bort från honom och han frågade, är du frisk? Och han frågade folk, är mannen frisk? Luktar han alkohol? Alltså, är han sjuk när han säger det här? Eller är han full? Nej, han är frisk. Och han erkänner att han är ute zina. Och då så beordrade profeten Muhammad al-Islam sahab att stena honom. Och samma sak kvinnan som gjort zina. Men hon var gravid. Och profeten al-Islam sa att man skulle låta henne föda först. Och sen amma barnet i 2 år. Och sen så stenades hon till döds. Och sen så bad man över henne. Och då så sa vissa sahaba, ja Rasulullah, skulle du be över en zania, en kvinna som gjort zina? Och då så sa profeten al-Islam, bima'na al-hadith, att vilken toba är större än att offra sitt liv för Allahs skull. Hon har gjort en toba som skulle förlåta hela Medinas befolkning. I vissa hadither 70 stycken från Medina. En otrolig toba som den här kvinnan gjorde. Och ett annat sätt att fastställa att en person har zina är att man har 4 manliga pålitliga vittnen som har sett själva akten. Har sett mannens könsorgan inne i kvinnan. Det här är också någonting som kan användas som bevis. Men Ibn Taymiyyah, han sa, vad vi vet så har det här aldrig skett i islams historia. Att 4 vittnen har sett just den här akten. Finns inte. Och en till sak är att kvinnan kommer, en ogift kvinna, blir gravid. Det är också ett bevis på att hon har gjort zina. Förutom om hon då liksom har blivit våldtagen eller på något annat sätt blivit gravid. Ja. Och sen så sa profeten alaihi salatu wassalam, en nefsu bin nefs. Det andra synden eller brottet som det finns dödsstraff på är mord. Att mörda. Ett liv för ett liv. Ett själ, en själ för en själ. Och vi talar här om mord. Vi talar inte om att man har råkat liksom döda någon oavsiktligt. Det kan ju hända att man kör över någon eller man råkar förgifta någon eller på något sätt döda en människa oavsiktligt. Det här är det inte dödsstraff på, utan man får betala blodspengar och man får fasta 2 månader eller fria en slag. Men vi talar här om mord. Att man har dödat en muslim avsiktligt. Det här är det dödsstraff på islam. Personen tas till domstol och domaren dömer att personen ska då dödas. Men självklart det ska finnas bevis och vittnen och det är ett lagsystem. Men här finns en viktig sak och det är att efter att personen blivit dömd så har den mördades familj rätt att förlåta mördaren. Det är en jättefin sak. Många säger att det är brutalt med dödsstraff och varför ska man ha dödsstraff på mord och så vidare. Men vem är det som avgör? Jo, det är den mördades familj. Hans far, hans son, hans bror, hans syster. Om de är överens om att han ska dödas, då ska han dödas. Och de har mest rätt att bestämma för de som har förlorat en nära och en kär. Om en av dem säger vi förlåter honom, då är han förlåten. En. Även om han skulle gå emot resten av familjen. Och då dödas inte personen. Eller så kan de också göra någon slags överenskommelse, en sulh, att de betalar en summa blodspengar. Till exempel mördarens familj går in och betalar några miljoner som någon slags kompensation till den mördades familj. Och de förlåter honom. Men annars så kan han dödas. Som Allah Ta'ala har sagt i Koranen. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl. Ni som tror, vedergällning har föreskrivits vid mord. Och Allah Ta'ala säger walakum fil qisasi hayat. Ni har i vedergällning liv. Det vill säga när man etablerar dödsstraff så skyddar man andra människors liv. Och det här är en viktig sak. När ett brott begås som mord till exempel så måste man ju straffa förövaren. Eller hur? Han måste få ett straff för det han har gjort. Han kan inte bara liksom låta svara. Det måste finnas ett straff i lagen. Annars så kan folk bara gå och mörda vem som helst. Det ska avskräcka andra människor. Och det ska hindra förövaren från att göra om synden. Andra människor ska skyddas från hans ondska. Det är en jätteviktig punkt. Allah Ta'ala säger att ni har liv i dessa vedergällningar. Det vill säga när man tar fast en mördare och ger honom dödsstraff, då skyddar vi samhället från den här människan. Att han ska gå och göra samma brott igen. Vi skyddar deras liv från den här människan. Så genom att etablera dödsstraff skyddar man andra människors liv. Ja. Och också islamiskt sett så är det här är soningen för personen. Mördaren som får ett dödsstraff blir förlåten för sina synder. Han dör, inshallah, syndfri och får gå till paradiset. Men för icke-muslimer som inte ser längre än det här livet, de lever nu i sitt paradis och tror att allting slutar med döden, då är döden det värsta tänkbara för dem. Men vi muslimer säger nej. Utan döden är bara början på nästa liv. Så att personen får sitt straff i det här livet och får gå in i paradiset är mycket bättre för honom än att straffas på domedagen och kanske få gå till helvetet. Och den tredje saken som det är dödsstraff på är ridda, att lämna islam. Ett tariku li dinihi el mufariku li jama'a. Den som lämnar sin religion och lämnar den muslimska gruppen. Och profeten a.s.w. har sagt, som det har berättats i Bukhari, men beddala dinahu faqtulu. Döda den som lämnar sin religion eller islam. Och den här punkten är någonting som icke-muslimer brukar attackera muslimerna för och kritisera islam för. Hur kan man ha dödsstraff? Varför har man inte religionsfrihet? Folk får välja religion och så vidare. Hur kommer det sig att någon i Saudiarabien inte kan bli kristen? Har ni hört det? Ja? Vad svarar man då? Ja?
De har själva likadana lagar. Kan i landsförräderi?
Ja.
För i kommunismen, man lämnar deras parti, man blir mördad.
Precis. Västvärlden, många västländer har också dödsstraff. USA har dödsstraff och i vissa europeiska länder så avskaffades dödsstraffen på 60-talet, 70-talet och så vidare. Så nyligen har de haft dödsstraff. Och många länder har fortfarande dödsstraff. Till exempel så har vissa länder generellt inte dödsstraff. Men de har dödsstraff vad gäller krig till exempel. Om en person deserterar från armén och vill byta sida, vad gör de då? De skjuter honom, eller hur? I krigstillstånd. Samma sak, vissa länder har dödsstraff för spioneri. Om man stjäl information och ger till fiende, då har de dödsstraff. Och vissa har också dödsstraff för landsförräderi. De här brotten. Och terrorism och så vidare. Så de har dödsstraff för att begå världsliga fel. Att lämna en armé, att lämna hemlig information. Nej, vi har också dödsstraff för att lämna den sanna religionen. Och den här bestämmelsen, den kom också baserat på att i Medina så var det vissa av judarna som ville försvaga muslimerna. Vissa hycklare också. Ville försvaga muslimerna. Så vad gjorde de för någonting? De gick och sa, vi har blivit muslimer. Mitt på dagen kanske. Och på kvällen, vi har lämnat islam. Islam är dålig religion. Så att de troende skulle visa, nej, men islam dålig, alltså folk lämnar islam. Så att de skulle sätta tvivel i muslimernas hjärta. Så därför kommer islam också med den här strikta regeln att nej, har man blivit muslim får man inte lämna islam. Så är det. Och här är också en viktig sak. Om en person i ett muslimsland lämnar islam i hemlighet, då finns det ingen polis som går och letar upp de här människorna. Och liksom haffar honom och avrättar honom. Utan det är en person som öppet går ut och säger, jag har lämnat islam. Jag har blivit kristen eller jude eller buddhist eller någonting. Då tas han till domstolen. Och domaren kanske gör istitaba, försöker få honom tillbaka till islam och hämtar ulema. Och liksom debatterar med personen, vad har du för tvivel och så vidare. Och försöker få personen tillbaka till islam. Och vill han inte det så avrättas han. Och också, det här nämndes ju också att under en tid där kanske vissa människor inte bara lämnade islam utan lämnade islam och tog icke-muslimernas parti mot islam och ställde sig och krigade mot muslimerna och gav dem information om muslimerna och så vidare. Så därför nämndes då detta. Men islam tvingar ingen människa att bli muslim. Men har man blivit muslim så får man inte lämna islam. Det här är ingen klubb, ingen hobby. Utan det här är Allahs sanna religion. Det här är meningen med livet. Och efter att ha förstått meningen med livet så kan man inte bara lämna det och gå fel väg. Det funkar inte så. Men som sagt, vad det här är i muslimska länder där man har auktoritet. Om någon lämnar islam i Sverige, det är hans problem. Allah kommer att ta hand om honom. Och det är inte upp till muslimen att gå och straffa honom. Ja. Ibn Rajab al-Hanbali nämner också andra synder som det finns dödsstraff på i islam. Och vissa av dem faller in under de här tre första. Som till exempel att två män begår sodomi. Eller att en person har samlag med ett djur. Eller att en man har samlag med sin mahram. Sin mor eller syster eller någonting sånt. Det här är också dödsstraff på. Och det är en slags zina. Kanske en grövre form av zina. Sen har vi också Esäher, trollkaren. en magiker, alltså en person som har lämnat islam då. Och det här faller också in under ridda, att lämna islam. Den som lämnar bönen. Om en person vägrar att be och tas till en islamisk domstol och vägrar be, så ska han också avrättas. Personer som dricker alkohol och åker fast och straffas 4 gånger. Profeten alaihissalam sa att typ första gången piska honom, andra gången han åker fast piska honom, tredje gången piska honom, fjärde gången döda honom. Som ett avskräckande exempel. Tjuven som åker fast för 50 gånger. Alltså som har stulit och blivit av med armar och ben. Om en khalifa, om en islamisk makthavare styr ett land och en annan person kommer att säga jag är ny makthavare i samma land. Då så sa profeten Al-Salam, döda honom. Vi har bara en ledare i muslimska länder. Om någon kommer och vill konkurrera med honom för att bevara en umma, att de är förenade, så ska man ta bort honom. Eller om man blir hotad med vapen i självförsvar får man också döda en människa, även om det skulle vara en muslim. Men man försöker ju att avvärja hotet med så lite våld som möjligt. Men ibland så kan enda vägen ut kanske är att döda personen som hotar dig. Han kanske har farliga vapen, försöker ta ditt liv och så vidare. Spionen har också nämnts att det finns dödsstraff på islam. Den som spionerar åt icke-muslimer. Sen finns också el-muharaba. De som, vad kan man säga, gör fasad i muslimska länder. Rånare, qatta'turuk. Som nämns i surat al-Ma'ida. Och under den kategorin faller andra också in. Som till exempel i Saudiarabien har de dödsstraff på narkotikasmuggling. De säger att det faller in under el-muharaba. El-fasadu fil ard. Att man stiftar korruption på jorden. Fördärv på jorden genom att ta in narkotika i landet. Så därför när man åker till Saudi skriver man på ett papper att jag erkänner, jag går med på att det är dödsstraff för knarksmuggling. Ja. Och de här straffen har ju en avskräckande effekt. Det är också väldigt viktigt att förstå. Att när man implementerar sharia-straff så minskar brotten. Det här finns det siffror på. Att de länder som har implementerat sharia, i de länderna har brottsligheten sjunkit. Det blir säkerhet i landet. Här i väst tänker man ofta på förövaren, på brottslingen, hur han ska få det. Han är nästan ett offer. Och man glömmer bort själva offret. Den som fick en familjemedlem mördad, den som blev rånad och får men för livet, den som blev sönderslagen och misshandlad. De här människorna, vad händer med dem? Han får höra att förövaren får 1 års fängelse. 2 års fängelse kommer ut efter 1 år. Det här funkar inte. Utan det måste finnas avskräckande straff. Och därför utfärdas också de islamiska straffen, el-qisas, offentligt. Så att de ska avskräcka andra människor från att göra samma brott. Och jag kan lova er att det funkar. Vad var det, 10-15 år sedan jag såg en halshuggning. Bilderna sitter kvar, eller hur? Det är ingenting man glömmer. Och jag kan lova er att man blir väldigt avskräckt från att göra samma brott som personen gjorde. Så det funkar. Ja. Typ. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith 15. Som berättas från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Där så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Wa man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. I denna hadith så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: låt den som tror på Allah och den sista dagen tala gott eller vara tyst. Och den som tror på Allah och den sista dagen ska ära sin granne eller behandla honom väl. Och den som tror på Allah och den sista dagen ska vara generös mot sin gäst. Bukhari Muslim. Vi finner i många hadither att, och det finns också koranverser, där profeten a.s. nämner just de här två, att tro på Allah och domedagen. Varför sa inte bara profeten, den som tror på Allah ska tala gott? Vad är nyttan med att säga och den yttersta dagen, på domedagen? Jo, Talib. Precis. För att du kommer att stå till svars för det du säger. Talar du gott får du belöning. Talar du ont får du straff.
Och du kommer se det inför Allah.
Och du kommer se det inför Allah subhanahu wa ta'ala. Precis. Så när man säger det som tror på Allah och domedagen. Det här är starkare. Tro på Allah och oj, straffet på domedagen. Eller belöningen på domedagen. Då uppmanar du personen till att göra goda gärningar. Och hålla sig borta från synder. Här så sa också profeten sallallahu alaihi wasallam att den som tror på Allah och domedagen ska tala gott eller vara tyst och ära sin granne och ära sin gäst. Det här bevisar att egenskapen att tala gott eller vara tyst och ära sin gäst och sin granne är grenar av iman, är egenskaper och gärningar som höjer din iman, din tro. Iman består av bekräftelse i hjärtat, tro, tal och handlingar. Och här finner vi handlingar. Att det är från iman att behandla sin granne väl. Att tala gott. Att behandla sin gäst väl. Det här är saker som stärker din iman. Och då förstår man motsatsen. Att tala dåligt. Att inte vara tyst när man ska vara tyst. Att behandla sin gäst dålig och behandla sin granne dåligt. Är egenskaper som sänker din iman. Försvagar din tro. Ja. Vilka är de här tre egenskaperna? De här tre egenskaperna. Den första av dem är att den som tror på Allah och den yttersta dagen ska tala väl, tala gott eller vara tyst. Vad är tala gott för någonting? Tala gott är att inte tala på ett förbjudet sätt. Att inte säga saker som är haram. Det kan vara till exempel att tala gott, att göra dhikr, att läsa Koranen, att påbjuda det goda, förbjuda det onda. Att göra fred mellan två muslimer. Att tala väl till sina föräldrar, sina släktingar, sin fru, sina barn. Att lära ut kunskap. Allt det här är att tala gott. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Allah har sagt att vi ska tala gott till folk. Eller att vara tyst. Har du ingenting bra att säga? Vad ska du göra då? Säga någonting dåligt? Nej, du ska vara tyst. Assamt. Och de nämner här förklaringen på hadithen. An-Nawawi, han säger att Imam Shafi'i rahimahullah, han sa: ma'na al-hadith, hadithen betyder: إذا أراد أن يتكلم فليفكر فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم. Den som vill prata ska först tänka: kommer det här talet att skada mig? Är det någonting dåligt, då ska han vara tyst. Eller i alla fall, om det inte skadar mig, då kan jag prata. Men om han tror att det kommer att skada honom eller tvivlar, då ska han vara tyst. Och det här är en väldigt viktig egenskap i islam. Att tänka på vad man säger. Tungan är en liten kroppsdel. Det kan vara den bästa som du har eller den värsta som du har. Eller hur? Profeten alaihissalam, han sa det finns en människa som säger ord. La yulqi bihi balan. Som han inte förstår sig på allvaret i. Han uttalar ord som får honom att falla på sitt ansikte 70 år i helvetet. Allah blir arg på honom och han faller 70 år i helvetet för en mening som han sa. Utan att förstå allvaret av det han sa. En mening. 70 år i helvetet. Medan en person talar goda ord utan att förstå hur stora de är, som gör Allah nöjd och han får Allahs paradis. Och hadithen kommer komma senare i boken, hadith Mu'ad radiyallahu anhu, där profeten alaihissalam berättade om vägen till paradiset. Egenskaper som man måste göra, islamspelare och goda egenskaper. Och sen så sa profeten alaihissalam i slutet på hadithen, ska jag inte berätta för dig vad som styr allt detta, vad som kontrollerar allt detta som jag har sagt. Och han tog tag i sin tunga. Kuffa alika hada. Profeten sa som han sa, akta dig. Ta vara på den här. Skydda den här. Och då så blev Mu'ad förvånad. Han sa, ja Rasulullah, kommer vi stå till svars för det vi säger? Och då så sa profeten alaihissalam, thaqilatka ummuk. Må du förlora din mor. Det är en dua som man säger. Som betyder att, vad håller du på med? Alltså det du säger är fel. Är det någonting annat än tungan som får folk att kastas i helvetet? Det som tungan kommer att skörda på domedagen. Så tungan är det som styr allting. Och det är en av de sakerna som får människan att hamna i helvetet. Och därför så sa också profeten alaihissalam att den som kan kontrollera det som är mellan kinden, alltså tungan, och det som är mellan benen, kan jag garantera paradiset. Och det är någonting svårt, wallahi, att kontrollera tungan. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Wa ma adrakum Abu Bakr as-Siddiq. Vem är Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu? Den bästa i denna umma efter Muhammad s.a.w. Han tog tag i sin tunga. Och så sa han, inna hadha awradhani al-mahalik. Han sa, den här saken är den som kommer få mig att gå under. Det här sa Abu Bakr om sin tunga. Vad ska vi säga om våra tungor? Allah mustan. Abdullah ibn Mas'ud, han sa att tungan är den som borde fängslas mest av alla. Borde fängslas. Så att den inte pratar. För det vi säger skrivs ner. Som Allah har sagt i Koranen. Att det finns, ni yttrar ingenting. Förutom att det finns änglar beredda att skriva. De skriver allting du säger. Allt du gör. Och på domedagen läggs det fram. Så en människa ska vara väldigt försiktig med vad hon säger. Och profeten alaihissalam, han sa, men samata najah. Den som är tyst kommer att få framgång. Men samata najah. Att vara tyst. Vissa av salaf sa, du äger orden så länge du inte talar med dem. Har du uttalat orden, då äger du inte längre orden. Yani, innan du har sagt någonting, du står inte till svars för det. Men har du väl sagt orden, så går de inte att ta tillbaka. Och hur många saker har vi inte sagt i våra liv som vi ångrar, eller hur? Du bara önskar att folk inte har hört det du har sagt, att du kunde ta tillbaka orden. Men har du pratat, då är det kört. Så därför ska man vara försiktig och tänka innan man pratar. Kommer det här gynna mig eller skada mig? Och hur många gör det här idag? Ja, alla måste. Och kolla till och med här, Salaf. En bok. Vad heter boken? Kitab al-Samt. Boken om att vara tyst. Skriven av Ibn Abi Dunya. 300 sidor. Hadither och athar från Salaf. 300 sidor. Mashallah. Och det var en egenskap som Salaf hade. De talade gott eller så var de tysta. Onödigt tal var någonting de försökte undvika. Nästa egenskap. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, det som tror på Allah och den yttersta dagen ska behandla sin granne väl. Feljukrim jara. Vi skrev ära sin granne. Var generös mot sin granne. Behandla sin granne väl. Och Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, han nämner här och säger att profeten a.s. han sa inte det som tror på Allah och domedagen ska ge mat till sin granne. Han ska göra si och så till sin granne. Utan han generaliserade. Han ska behandla sin granne väl. Han ska ära sin granne. Och det omfattar allting som anses vara gott i samhället där man lever. Och det går tillbaka till seden i landet där man lever. På alla möjliga sätt ska du vara vänlig mot din granne. Och grannarna i islam, vilka är de? Det är också, går det också tillbaka till seden. Det som räknas som granne är granne. Och ju närmare är granne, ju närmare han bor, ju mera rättigheter. Och de lärde nämner att vi har tre sorters grannar i islam. Grannar kan delas in i tre kategorier. Den första grannen är den som har mest rättigheter. Det är en person som är släkt till dig. Han är granne och han är muslim. Då har han tre rättigheter. Du har tre skyldigheter mot honom. Skyldigheterna som du har mot en släkting. Och sen mot en granne och sen mot en muslim. Sen har du grannen som är muslim. Han har två rättigheter. Rättigheterna som en granne har och rättigheterna som en muslim har. Och sen den sista. En granne som inte är muslim. Och inte är släkting. Han är bara granne. Han har rättigheterna av en granne. Även om han skulle vara kafir. Hade inte profeten al-Islam grannar som var kuffar? Judar? Behandlar han dem dåligt? Ja? Nej, han behandlar dem väl. När pojken blev sjuk, han gjorde da'wa på honom och han blev muslim. Det finns många berättelser. Han var i alla fall god mot sina grannar. Och islam har uppmanat muslimerna att vara goda mot sina grannar. Profeten al-Islam, han sa att Jibril kom och uppmanade mig med vänlighet till grannen så pass att jag trodde att han skulle ärva. Att han skulle ärva, att han skulle bli som en släkting och få ärva. Alltså så många skyldigheter fick vi höra av Jibril att grannarna har. Eller att vi har mot grannarna. Och profeten al-Islam sa också en annan gång: Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Wallahi, han är inte en troende. Två gånger. Qila man ya Rasulullah? Vem? Han sa den som inte kan skydda sin granne från sin ondska. Alltså den som stör och skadar sin granne, han är inte en mu'min. Och i andra hadithen, den som går och sover mätt och hans granne är hungrig, är inte heller en mu'min. Så grannarna har jättemycket rättighet i islam. Så man ska ära sin granne. Och de lärda säger att det beror på seden i landet där man bor. Men generellt, man ska inte störa sin granne. Man kan ge gåvor till sin granne, man kan le till sin granne, besöka sin granne, låta honom besöka dig. Om du köper frukt eller någonting, skicka en tallrik till honom. Och så vidare. Om han blir sjuk, besök honom. Om någon av hans nära dör, gör ta'zia, yani kondolianser. Om han får någonting gott kan du gratulera honom. Och så vidare. Sen har vi den sista delen av hadithen. Och det är: man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir. Den som tror på Allah och domedagen ska ära sin gäst. Och det de lärde nämner när de talar om gäst är oftast då en person som är resande som kommer och behöver någonstans att sova och någonting att äta. Det här är det som då räknas som daif. Att man ska ta emot honom i sitt hem. Och det nämndes i en hadith att man ska ära honom så mycket man kan, med det bästa man kan, första dygnet, första dagen. Ska man ge honom det bästa man har att äta. Och sen två dagar utöver det. Och vad som är utöver de här tre dagarna är sadaqa. Alltså man är skyldig att ta hand om personen tre dagar. Och vad som är utöver tre dagar är sadaqa. Och vissa lärda nämner att det här är i städer och byar där det inte finns hotell. Alltså han har ingenstans att sova. Kan du inte bara lämna den här resande mannen på gatan. Utan man måste då ta hand om honom. Men om det finns hotell och han har pengar och så vidare. Så är det okej att han bor på hotellet. Men gäster ska man då ta hand om. Och samma sak där. Gäster ska man ära. Man ska le åt dem. Tala vänligt till dem. och ger dem det bästa man har att äta och dricka. Och det här är från Akhlaq al-Muslim, muslimernas karaktär, och också från Akhlaq al-Anbiya, profeternas karaktär, alayhim as-salam. Vem var den första profeten som ärade en gäst? Ibrahim alayhi salam. Och vilka var gästerna? Två änglar, Jibril och Mikael, va?
Och det var tre.
Tre, ja. Så han ärade dessa änglar i alla fall. Två. Alla. I alla fall, han ärade änglarna. Inshallah. Så det här är några goda egenskaper som muslimer ska tänka på. Och ja, det här är från god karaktär. Och Sheikh Ibn Uthaymeen och andra lärda nämner också här att när man beter sig på det här sättet, man talar väl, man är ärlig, man talar inte för mycket i onödan, man är generös mot gäster, man är generös mot sina grannar, man är en god granne, så kommer man att bli älskad av folk. Och den här kärleken leder till sammanhållning, bröderskap, enighet, vilket är något som islam uppmanar till. Till skillnad från en person som talar fult, talar för mycket, behandlar sin granne dåligt och behandlar gästerna dåligt. Den här personen kommer inte att bli älskad. Och det leder till splittring i samhället. Vilket är något som islam har avrått ifrån och avskräckt ifrån. Så det här är goda egenskaper. Och det här är från, som vissa av ulema nämner, en av haditherna som lägger grunden till god karaktär. I just den här hadithen. Att tala väl eller vara tyst. Och vara generös mot grannar och gäster. Ja. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك